Försäkringsbolagens och tjänstepensionsföretagens verksamheter omgärdas av en stor mängd regler. Och reglerna är till för att skydda bolagens kunder. Och när bolagen regleras i allt större utsträckning så ökar betydelsen av att reglerna också är rättssäkra. Vad det betyder och hur man uppnår resultatet med sådana regler, det ska vi prata om i det här poddavsnittet. Och med mig har jag en expert på just det här, Johan Lundström, som är vår chefsjurist sedan många år på Svensk Försäkring. Hej Johan och välkommen!
Tack Ulrika!
Jag går rakt på sak. Vad menar du med rättssäkra regler?
Ja, det är ju en väntad fråga. Och när man pratar om rättssäkerhet, då brukar man egentligen tänka demokrati, välfungerande domstolar och så vidare. Och det har du rätt i, det är ju där, så att, låt mig börja lite grann bara i den änden. I grund och botten kan man säga att rättssäkerhet handlar om att det finns en rättsordning i landet som ger varje individ skydd mot övergrepp både från staten och från andra individer. Och med en rättsordning då menar man helt enkelt alla lagar och alla regler som finns i det landet och som ska tillämpas effektivt och förutsägbart och lika för alla. Om både myndigheter och förstås av domstolar. Juridisk rättvisa kan man säga med ett annat ord. Och om vi då tittar på regler som, vad ska vi säga, fenomen helt enkelt. Och så kan man säga att reglering är viktigt för politikerna när de vill forma och styra samhällsutvecklingen. Om politiker har en idé om att det behövs förändring och utveckling på ett visst område, då tar de till nya regler helt enkelt. Och på försäkringsområdet, det handlar i grund och botten om ett högt konsumentskydd.
Okej, det var ju det juridiska systemet det. Men du sa ju själva reglerna ska vara rättssäkra.
Ja, Svensk Försäkring har ju uppdrag från våra medlemsföretag att verka för goda förutsättningar för dem att bedriva sin verksamhet. Och de här verksamhetsförutsättningarna de bygger ju mycket hög utsträckning på lagar och andra regler. Och då måste vi ställa som krav på lagstiftaren att reglerna är tydliga och effektiva och förutsägbara. Bara då faktiskt kan våra medlemmar fullt ut leva upp till och bidra till det här höga konsumentskyddet som lagstiftaren eftersträvar.
Ja, det låter ju fint det där, men kan du utveckla och förklara hur är en lagregel tydlig, effektiv och förutsägbar?
Ja visst, med tydlig så menar jag helt enkelt att en regel är just enkel och begriplig för alla som berörs av den. Ofta så ska den heller vara kortfattad och en lång och fylld av en massa bisatser. Man ska helt enkelt, om man ska tillämpa regeln, förstå vad den betyder och vad som ska uppnås med regeln. Effektiv så menar jag att regeln är verkningsfull. Det vill säga att den kommer att innebära det resultat som lagstiftaren har tänkt sig en gång i tiden. Den som skapar regeln måste ju då med andra ord använda en metod som innebär att regeln så att säga testas i förväg. Får den verkligen det resultat som lagstiftaren förväntar sig? Och slutligen då förutsägbarheten. Ja, det handlar ju inte minst om att lagstiftaren måste ge de företag som ska tillämpa regeln rimligt med tid att förbereda sig. När regeln är slutligt färdig, det vill säga när riksdagen har beslutat den då, så måste det finnas gott om tid till att regeln ska tillämpas i praktiken. Och det behövs ju helt enkelt för att företagen ska hinna ställa om, bygga nya datasystem, utbilda personal, ingå nya avtal, utforma ny konsumentinformation och så vidare och så vidare.
Kan du då ge några konkreta exempel på regler som skyddar försäkringskonsumenter och vad de då skyddas emot?
Syftet bakom reglerna för försäkringsföretagen, det är att garantera en hög grad av trygghet när det gäller försäkringsåtagandena och tjänstepensionerna. Det är alltså de enskildas intresse av att företagen kan verkligen uppfylla sina åtaganden mot dem som ska skyddas genom de här reglerna. Reglerna ställer krav på företagen, till exempel hur de får investera, vilket kapitalkrav som gäller. Det finns krav på att företaget ska styras på ett sunt ansvarsfullt sätt. och många regler kring information som ska skickas till enskilda om försäkringar och pensioner. Kraven är massor. Många och detaljerade. Någon sa till mig, kan nämna här, att bara det grundläggande regelverket för försäkringsföretagens rörelse är på ungefär 4000 textsidor. 4000 sidor med regler. Och antalet EU-lagstiftningar som är direkt riktade mot våra medlemsföretag, de har faktiskt mer än tredubblats under de senaste 3-4 åren. Idag tror jag det är upp mot 70 stycken. Och varje sån här rättsakt innehåller ju förstås en stor mängd detaljerade regler. Och alla de här ska följas av alla företagen varje dag.
Alltså 4000 sidor, jag snubblade lite när du sa det, så man blir alldeles matt. Du brukar ju säga att försäkringsföretagen och tjänstepensionsföretagen är EU-reglerade. Vad betyder då det?
Ja, också inom EU, alltså på EU-nivå, så är verktyget för att uppnå de viktiga politiska målsättningarna just regler och återregler. Så är det sagt. Och om vi backar till finanskrisen 2008, så fick ju den mycket stora konsekvenser både för enskilda stater, för företag och för enskilda människor. Och de politiker som fanns då, för 15 år sedan ungefär, de sa att en sån kris fick aldrig mer upprepas. Och därför så måste regleringen för finansmarknaderna skärpas. Man måste reglera om och man måste reglera nytt. Allt skulle regleras. Och det synsättet, det håller faktiskt i sig så här drygt 15 år senare. Inte minst på EU-nivå skulle jag säga. Och även om inte roten till finanskrisen då fanns på försäkringsrådet, så regleras också försäkringsföretagen och tjänstepensionsföretagen nytt. Och om igen. Och om igen. Man kan nästan likna det vid det här systemet som ett självspelande piano faktiskt. Och därför blir det mycket viktigt för Svensk Försäkring som branschorganisation att bevaka allt som händer på EU-nivå och hur det händer.
Men betyder det att EUs sätt att arbeta fram reglering skiljer sig från vår svenska lagstiftningsprocess på något sätt?
Ja, det gör den definitivt. Utan att gå in på för mycket detaljer så kan jag konstatera att EUs lagstiftningsprocess är betydligt mer komplex än den svenska. I Sverige så är det regeringen som föreslår ny lagstiftning. På EU-nivå är det EU-kommissionen. I Sverige är det riksdagen som beslutar lagstiftningen. Och inom EU, då är det två institutioner som ska enas om ny lagstiftning. Det är rådet och Europaparlamentet. Och det här dessutom under överinseende av EU-kommissionen. Och det är 27 medlemsstater, 27 olika rättsordningar, 27 olika perspektiv på vad som behöver regleras och hur det ska regleras, som till slut ska formas till ett gemensamt slutresultat. Det är fascinerande. Nu låter ju det här kanske negativt och krångligt, hör jag nästan på mig själv. Men jag vill också vända på det. Man kan lika gärna se det som att möjligheterna att påverka slutresultatet, alltså den färdiga EU-lagstiftningen, är väldigt goda. Men då gäller det att, så att säga, vara på tårna och verkligen söka upp de tillfällen, alla de dokument och lagförslag och de personer som är viktigast att försöka påverka. Och där ser det som att vårt yrkeskunnande på Svensk Försäkring kommer väl till pass. Det är just det som vi ska vara skickliga på, och ha god kunskap om lagstiftningsprocesserna och ha dialog med och försöka påverka lagstiftare och myndigheter, politiker och tjänstemän. Det är ett gott resultat för våra medlemsföretag och i slutändan för konsumenterna.
Men om vi återvänder till det här med rättssäkra regler. Du översätter det med tydlig, effektiva och förutsägbara regler. Och hur kommer vi fram till det resultatet lite mer konkret?
Då vill jag börja med att säga att det här goda resultatet, det kommer från bidrag och samverkan mellan flera aktörer. Staten, det vill säga lagstiftaren, har ju då sitt särskilda ansvar i det här. Och branschen, liksom andra intressenter i hela, bidrar på bästa sätt. Utgångspunkten när det gäller EUs lagstiftningsprocess är att det är viktigt att vara med tidigt i processen. Redan långt innan EU-kommissionen sätter ner foten och presenterar sitt formella förslag, så är kommissionen faktiskt ofta mycket öppen för olika inspel om vad som behöver regleras och också om det finns alternativ till att överhuvudtaget reglera. Kommissionen använder sig då ofta av det man brukar kalla öppna samråd, konsultationer och sånt som faktiskt i princip vem som helst kan svara på och ge inspel inför fortsättningen då. På Svensk Försäkring, vi försöker bevaka och besvara sådana samråd, Och då säger vi då vad som är viktigt för svenska förhållanden. Och här vill jag absolut skicka en uppmaning till den svenska lagstiftaren, det vill säga departementen, att vara mera på tårna och även från deras håll ge EU-kommissionen inspel av olika slag om vad som är viktigt för Sverige och den svenska försäkrings- och tjänstepensionsmarknaden. Men sen är det lika viktigt att noga följa det här förhandlingsarbetet i rådet och i Europaparlamentet. Och igen vill jag uppmana departementen att bli ännu bättre på att regelmässigt faktiskt hämta in fakta och inspel från branschen under förhandlingsarbetets gång.
Så att de ska komma in tidigare i processen?
Ja, formera gärna en referensgrupp för att konkret just för att uppnå det här. Så att alla får tillfälle att ge inspel återkommande och i synnerhet i förhandlingslägen där det dyker upp nya saker i diskussionerna. Hur skulle det nya påverka svensk marknad? Det svarar vi gärna på. Om det här sköts och det funkar fint, då ökar ju sannolikheten för att reglerna blir tydliga, som jag sa i inledningen, då, tydliga att hantera för våra medlemsföretag.
Men också då effektiva regler?
Ja, och det översätter jag ju redan i början här med att lagstiftaren måste vara rimligt säker på vilken effekt som en regel får. Och för att försöka bli säker på det så kan det ofta handla om konkreta tester i företagens verksamhet eller konsumenttester eller hämta in information och fakta från oss i branschen om vilka erfarenheter vi har. Till exempel, kommer konsumenterna överhuvudtaget att begripa och orka ta till sig även den här nya informationen som lagstiftaren vill att försäkringsföretagen ska skicka till dem? Vad säger beteendeekonomisk forskning om hur människor fattar beslut faktiskt i den här typen av ekonomiska frågor? Kommer investeringsregler att innebära att mer kapital frigörs för långsiktiga infrastrukturinvesteringar? Ett annat exempel. Och dessutom så bör ju EU-kommissionens analys så här tidigt i processen också besvara frågan om det finns alternativ till att lagstifta på ett visst område. Kan man nå det här på ett annat sätt genom samverkan mellan staten och så vidare?
Och hur är det då med förutsägbarheten? Hur åstadkommer man det?
Ja, jag har förståelse för att politiker, de vill leverera politiskt resultat och det helst så snabbt som möjligt. Men tyvärr så innebär det att lagstiftare många gånger underskattar den tid som behövs för företagen att förbereda sin verksamhet för nya krav och nya regler. Och en grundregel tycker jag är att Sverige bör driva EU-förhandlingarna så att det ges 2 års tid för att genomföra EU-rätt i svensk lagstiftning. Vår svenska lagstiftningsprocess behöver faktiskt den tiden. Och som sagt, företagen behöver rimlig framförhållning för att ställa om och uppgradera sina verksamheter på olika sätt. Får jag hänga kvar lite grann och
absolut
lyfta fram en sak till?
Nu blir det väl juridik i kubik. Jag hoppas lyssnarna är redo.
Ja, just det. Jo, men jag nämnde ju tidigare att finanskrisen 2008, den förde med sig ett starkt ökat tryck på mer reglering, inte minst på EU-nivå. Och ett annat resultat av krisen, det var att EU-lagstiftaren beslutade att förstärka den finansiella tillsynen och därmed försöka minimera risken för att såna här kriser skulle uppstå igen. Alla finansiella företag står ju under statlig tillsyn. Och för att säkra att tillsynen håller en hög och jämn nivå i alla medlemsstater i EU, så skapade man faktiskt 3 tillsynsmyndigheter på EU-nivå. Och för försäkring och tjänstepension så skapar man EU-myndigheten EIOPA, som finns i Frankfurt. Och för vårt land så är det Finansinspektionen som representerar svenska intressen i EIOPAs styrelse och i alla arbetsgrupper som finns. Under åren så har EIOPA och deras uppdrag kommit att mer och mer innebära att myndigheten faktiskt också tar del i EUs regleringsarbeten. Man hjälper helt enkelt kommissionen med underlag till nya regler och man skapar själv olika slags icke-bindande regler, tillsynsyttranden, rekommendationer och så vidare och så vidare. Och här är det viktigt att säga, tycker jag, att den här tydliga trenden, den innebär att EU-lagstiftningen allt mer faktiskt vilar på överväganden från tjänstemannaexpertis i myndigheter istället för de många gånger komplexa politiska bedömningar som EU-kommissionen har att göra. Och det här tycker jag är oroväckande, den här trenden, och den är faktiskt värd en egen mässa någon annan gång.
Så vad är knepigt i tillsynsmyndigheters verksamhet ur ett rättssäkerhetsperspektiv?
Jag kan tydligt se att utmaningar som jag har berättat om här som gäller hos lagstiftaren, det gäller också EUs tillsynsarbete. Det gäller särskilt det här med tidigt agerande i regleringsarbetena, bristande kontakt och dialog med oss i branschen och dåliga konsekvensutredningar. Men jag har också sett att Europa har en mycket stark sekretess i hela sin verksamhet. Och det kommer säkert i grund och botten från en tillsynskultur där det är sekretess som förhåller en enskilda företag. Och det är ju naturligt. Men som jag ser det så är inte en sån där stark sekretess godtagbar alls faktiskt när myndigheten inte bedriver tillsyn utan i praktiken deltar i lagstiftningsarbetet. Då måste ju vanliga och fullt rimliga krav på öppenhet och dialog gälla. EU-kommissionen brukar kalla det här tillvägagångssättet better regulation, det vill säga bättre reglering. Och det säger väl egentligen allt om vad det hela handlar om.
En sak som jag funderar på när jag lyssnar på dig, det är vem är det egentligen som är ansvarig för att reglerna blir då rättssäkra på det här sättet?
Ja, det är en mycket bra fråga Ulrika. Och i grund och botten är det ju ett enkelt och tydligt svar på det. Och jag tycker att man måste vara rak med det. Det är lagstiftaren som äger lagstiftningsprocesserna. Alltså som sätter de spelregler som gäller inför att lagstiftningen tas fram och beslutas. Och det gäller både EU-nivån och nationellt hemma i Sverige. Så den som är ansvarig är med andra ord EU-institutionerna, respektive den svenska staten, departementen, riksdagen. Men med det sagt så vill jag ju igen understryka att vi på Svensk Försäkring och alla våra medlemsföretag är mycket angelägna om att bidra till ett högt konsumentskydd som ju regleringen som sagt syftar till. Och för att uppnå den här konsumentnyttan så måste lagstiftningen som bygger branschens verksamhetsförutsättning vara sån att rättssäkra regler som jag försöker beskriva finns. Och vi vill alltså på alla sätt vara delaktiga och bidra på ett öppet och konstruktivt sätt i lagstiftningsprocesserna för att nå det här resultatet. Och jag uppmanar lagstiftaren och myndigheten till samma synsätt.
Du har lyssnat på Försäkringssnack med Johan Lundström och mig Ulrika Loeb. Mer om rättssäkra regler och regelgivning finns på vår hemsida och i avsnittsinformationen hittar du alla länkar för det. Vi hörs igen!